Jag tänkte stanna inför det som är dagens text här den här söndagen, som har tema Bana väg för Herren. Och det är Matteus 11, 2-11, den andra vers till och med 11, som är dagens predikotext. Och där står det så: Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser, att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När det hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej, vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men det som bär fina kläder finns ju i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig. Han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Amen. Ja, Bibeln innehåller ju många fascinerande och stora personligheter. Och kanske en av de allra största utav dem är Johannes döparen. Han är ju annorlunda på många sätt. Hela hans liv var ju ganska annorlunda. Det står att han bodde där ute i öknen. Och han åt gräshoppor och vildhonung. Och han var klädd i kamelhår. Och han predikar för folket där vid Jordan. Och det var inte så kanske uppbyggliga tankar och budskap han kom med. Och han anklagade ju folket för, och många bland folket, för att förvränga Guds tankar. Och han anklagade dem och kallade dem till och med för huggormsyngel. Och det var väl rätt så kraftigt uttryckt. Men det märkliga var att människor kom dit ändå. Och det var många. Det var något av en väckelsetid nere vid Jordan. Där människor blev döpta till omvändelse och syndernas förlåtelse, som Bibeln uttrycker det. Och han var ju en kraftfull gestalt, Johannes döparen. Han svävade inte på orden, och han vågade säga som det var med mycket. Men nu hade han blivit satt i fängelse av Herodes för att han hade anklagat Herodes för att leva tillsammans med sin svägerska. Och när vi idag möter Johannes i fängelset så är det ganska svårt att känna igen honom. Han som så trostarkt hade predikat där vid Jordan om honom som skulle komma. Han, Johannes, den väldige botpredikanten. Tusentals Jerusalemsbor hade kommit ut till Jordan. Och man frågade sig om inte Johannes rent utav var Messias, den som judarna väntade på och hade väntat på under många år, och fortfarande faktiskt gör det idag också. Och han hade anklagat fariser och sadduceer eller saddukeer för hyckleri och manade folket att dela med sig till dem som inget hade. Se till att publikanerna inte, och sa till dem att inte ta ut mer tull än vad som var lagligt. Och han manade soldater som kom dit till Jordan att inte ta ut mer såld än de hade rätt till. Och en samvets- och rättfärdighetsväckelse gick fram där vid Jordan. Och Johannes döpte människor till syndernas förlåtelse och omvändelse. Så plötsligt en dag kommer Jesus och vill bli döpt av Johannes. Och Johannes, han tvekar. Han säger: du kommer till mig, men det är ju jag som behöver bli döpt av dig. Och tidigare har han ju sagt: se Guds lamm som borttager världens synd, när han fick se Jesus. Han visste vem Jesus var. Men nu när han har kommit till fängelse så ansatte tvivlet honom. Och till och med Johannes kunde tydligen tvivla. Och man känner hur lätt det är att tänka som Johannes kanske. När allt går väl och går vår väg, då är det inte så svårt att tro alltid. Och Johannes hade ju fått sett en stor framgång. Men i motgångens dagar så vet vi att det inte är lika lätt. Vi känner hur lätt det är att tänka: varför blev det så här? Har jag tagit fel? Varför händer detta mig? Jag som ville tjäna Gud, och så blir det på det här sättet. Var finns nu Gud någonstans? Han verkar vara helt borta nu, när jag behöver honom som allra mest. Och så kan ju vi känna igen oss när det händer någonting som vi inte har räknat med. Vi kan uppleva det här att tjäna Gud ibland som att, ja, var det någon mening med det hela? Blev det någonting med det? Och hur ska man se på det hela? Häromdagen så läste jag en bok, faktiskt fick tag på biblioteket i Ljungby, som heter Sonderkommando. Det är från andra världskriget, och det var ett sånt här specialkommando som man hade i Auschwitz. Och de hade till uppgift där att bränna liken i Auschwitz och allt som hade med den hanteringen. Och man, när man läser det så kan man inte låta bli att tänka vilken djävulskhet. Här skötte de det hela, de som var egentligen kanske i nästa grupp att dödas och gasas, åtminstone i slutet. Och man kände och känner att det är svårt att få sin tro och ibland teologi att gå ihop. Hur kunde Gud låta det ske så med sitt eget folk? Å andra sidan var det ju inte han utan tyskarna som låg bakom. Och så vet vi att till och med Gud har gjort allt för oss när han sände sin egen son för att dö för oss. Men Johannes ansätts av tvivel, där han sitter i sin fängelsehåla och allt är så mörkt för honom. Och hans lärjungar får tydligen besöka honom, och han skickar iväg dem till Jesus med en fråga: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Han var ju så säker tidigare, men det är han inte nu. Och han frågar rakt ut: är du verkligen Messias för vilken jag skulle bereda väg? Och Jesus svarar, men inte som man skulle ha förväntat sig. Och det gjorde han knappast aldrig. Han svarar inte med ett enkelt ja eller nej, utan han hänvisar till de gärningar han gör. Och de gärningarna som han gör, det är just de som Messias skulle göra när han kom. Så egentligen är ju de ett ännu starkare bevis än om Jesus bara sagt ja. Verkligheten understöder honom. Och så säger ju Jesus till Johannes lärjungar: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, spetel ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. Ja, det var ju dessa gärningar som Jesus hade läst om där i Nasarets synagoga när han fick upp dagens text. Vi läser ifrån Lukas 4. Jesus kom till Nasaret där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt. Så står det att han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Jesu gärningar bekräftar vem han är när han låter blinda se, lama går och uppväcker döda. Och när lärjungen Thomas säger till Jesus: Visa oss fadern. Då svarar Jesus: Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Jesus gör de gärningar som Messias skulle. Och när nu Johannes lärjungar har gått tillbaka till honom, så talar Jesus till folket om Johannes och vem Johannes egentligen är. För det hade ju spekulerats ivrigt vem han var. En del trodde att han var profeten som skulle komma. Profeten med stort P. Och det levde nämligen bland judarna en tro att det skulle komma en profet som liknade Mose. Och Johannes han förnekar det. Är du Elias, säger en del, eller frågar, och det förnekar han också. Och det fanns nämligen en profetia i profeten Malaki som säger: Se, jag ska sända till er profeten Elia, för en Herrens stora och fruktansvärda dag kommer, och han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag inte när jag kommer ska slå landet med tillspillogivning. Ja, vi känner kanske till från Gamla testamentet att Elia var en profet som levde under kung Ahabs och drottning Isebels tid. Men när de frågar honom så säger Johannes: Nej, vem är du då? Så säger han: Jag är rösten av en som ropar i öknen, bered en väg för Herren. Och det här är ju egentligen profetian ifrån profeten Jesaja. Men nu säger Jesus: Varför vill ni höra Johannes? För att se ett strå som vajar för vinden. Det var han ju verkligen inte. Eller en man i fina kläder. Det var han heller inte. För de fanns ju i kungapalatsen. Men jag säger er, en som är mer än en profet, det är honom som det står skrivet om: Se, jag sänder min budbärare före dig. Han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Ja, det är ju ett liten underlig mening av Jesus. Och man kan ju fråga sig, vad menar han egentligen med detta? Jo, jag tror han är inne på detta att Johannes döparen, han binder samman Gamla testamentet med det nya. Han var den siste och den största profeten i Gamla förbundet. Och han förkunnar samtidigt om honom som skall komma och upprätta det nya förbundet som profeten Jesaja hade profeterat om. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. Gamla testamentet är fortfarande det ofullbordade förbundet, medan Nya testamentet är det fullbordade. Det är därför som Jesus säger att den minste i himmelriket är likväl större än Johannes döparen. Annars var det länge sedan Israel mötte en riktig profet, inte sedan profeten Malakis dagar. Och huvudådran i profeternas förkunnelse är ju just detta. Det Gud förväntar sig är ett rättfärdigt liv i första hand. Det är viktigare än alla kulthandlingar och religiösa seder. Och det hade ju Herren sagt genom profeten Amos: jag hatar era fester, jag är trött på dem, jag finner inget behag i era högtidsförsamlingar. Ty om ni än offrar åt mig brännoffer tillsammans med era spisoffer, så har jag dock ingen lust till dem. Ej heller gitte jag se era tackoffer av gödda kalvar. Nej, men må rätten flöda fram som vatten, och rättfärdigheten lik en bäck som aldrig sinar. Och då kan man ju fråga sig, vad skulle Johannes ha sagt i vår tid? Med sin ekonomiska brottslighet och dolda korruption, med vår tids globala orättvisor och så vidare. Ja, jag tror han skulle ha sagt samma sak. Den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta av honom och frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade: driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom: vad ska vi göra? Sa han till dem: pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöjer med såld. Vad säger han Johannes? Jo, han säger: lev i rättfärdighet och kärlek. Stäng inte dörren för din medmänniska. Så bekräftar Jesus några versar längre fram att Johannes, trots att han inte trodde det själv, så var han den Elia som Gud skulle sända. Till sist, Johannes pekar på Jesus. Han är noga med att betona att han bara är en som bereder människors hjärtan för den som ska komma. Jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Hur får vi del av det Gud vill ge oss genom Jesus? Ja, Gud har en många gånger märklig pedagogik. Han låter oss på egen hand försöka, till dess vi är intill döden trötta och hjälplösa, fyllda av vanmakt. Det är då vi behöver en frälsare. Det är då vi ropar efter en som kan. För den som klarar själv sitt liv och ännu inte upptäckt sin maktlöshet i att bli en god människa, till honom eller henne har evangeliet inget att säga egentligen. Men för den människa som inser och upplever sin egen maktlöshet och vanmakt, så öppnas den gränslösa möjligheten i livet att få upptäcka vem Jesus är. Att det är som det står i adventsalmen, att Jesus från Nasaret går här fram, än som i gången tid, löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Amen. Herre, så tackar vi dig för att du vill undervisa oss om vägen, sanningen och livet. Vi tackar dig för Johannes döparen som i sin tid var ett redskap i din hand. Vi tackar dig för att du också idag vill komma till oss. För att du idag vill uppenbara vem du är. Att du löser ur vanmakt. Att du är den som ger när vi har nått botten av tillgångar egna. Vi tackar dig för att du vill möta oss med din nåd och barmhärtighet, med din kraft och din frid, genom de gåvor som vi tillsammans får dela här idag och som du så gärna ville dela med dina lärjungar. Vi tackar dig och prisar ditt namn. Amen.